Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson, och min producent Anneli Lanner. Elin, här har vi aldrig bandat podd förut.
Du som är författare, kan du inte beskriva vad vi är?
Jo, vi är på Skeppsbron i Stockholm. Det är en strålande höstdag med ljusblå himmel. Inte tack vare Manchester City, så vitt jag vet.
Det
är ganska mycket turister runt oss. Det talas alla språk. Det är ju fortfarande turistsäsong här i Gamla stan.
Vi höll just på att bli värvade till en SAS-grupp. Jag undrar vad de ska göra. De ska åka båt, tror jag.
De ser ut att ha någon slags konferens där borta. De ser trevliga ut, men vi jobbar ju inte där, så att vi kanske inte kan gå ombord.
Nej, även om det hade varit trevligt. Men du, i det här avsnittet så möter vi en av Sveriges riktiga poddstjärnor, Lars Berge. Han har berättat både om medicinmän och delfiner, och hos oss berättar han också en del om snus faktiskt. Men jag tänkte att vi först skulle tänka tillbaka på gårdagskvällens upplevelse.
Det är nästan svårt att tänka på någonting annat nu, så här på morgonen. Morgonen efter. Det är ju därför vi är lite hesa också, både jag och Anneli, i det här poddavsnittet, eller hur? För vi var ju på James Acaster igår.
Den brittiska komiker. Och poddare. På Skalateatern.
Och det var så fantastiskt bra så vi kan nästan inte formulera oss. Jag kände så här att jag hade stora förväntningar innan, och ändå var det mycket, mycket bättre. Och jag skrattade så mycket så att jag grät bort allt smink igår kväll. Så sen när jag kom tillbaka till hotellet och skulle liksom tvätta bort resterna av det smink som trots allt fanns kvar, då sved det liksom i ögonen också, så där som om man har gråtit för något sorgligt.
Helt otroligt var det faktiskt.
Det är lite så här solglasögon på idag.
För att man har skrattat så mycket. Ja. Men jag skulle försöka förklara för min mamma vad det var vi skulle se. Och då sa jag just det, en brittisk ståuppkomiker och poddare. Och i hennes värld, då är nog ståuppkomiker något helt annat. Hon kunde som inte förstå att man kunde lyssna på en sån här person en hel kväll. Och det är inte som att han drar skämt på skämt på skämt. Han berättar ju en historia.
Ja visst, och han är väldigt skolad i den här brittiska stand-up-traditionen, där de har sina shower som är liksom en lång berättelse, men med kortare bitar och en del snabba skämt och en del, vad ska man kalla det, långsiktiga skämt som liksom, där han planterar något som sen kommer poängen efter paus kanske, eller så.
Och sen också väldigt tänkvärda berättelser om till exempel om att vara introvert och stå på en scen.
Ja, och från hans barndom och knyta ihop det till nuet och hur han lever nu. Det var superduper bra var det.
Och vad som är sant om hans barndom eller inte, det vet vi inte, men det spelar inte så stor roll.
Nej, alltså stand-up är ju en konstform och alla konstnärer har ju all frihet, så att ja.
Sen var det också fantastiskt, tyckte jag, att se en av dem som jag brukar lyssna på i mina hörlurar på mina poddar i verkligheten. Och du har i det här avsnittet mött en annan sån, nämligen författaren och journalisten och stjärnpoddaren Lars Berge. Berätta vad som gjorde dig så nyfiken på honom.
Ja, men Lars Berge och jag känner varann lite grann från författarsammanhang. Vi har ganska lika referensramar, tror jag, på något sätt. Och lite liknande intressen. Alltså Lars har ju i olika former, både poddform och bokform och så på andra sätt, berättat ofta om det här med djur och natur och vad är det vilda i naturen och inom oss kanske, och vad är det infångade eller fängslade. Alltså vi har många gemensamma intressen, jag och Lars, så att det var därför jag ville möta honom i det här poddavsnittet. Och sen är han ju då superaktuell just den här hösten, för att han släpper då en ny poddserie, Simma med delfiner.
Elin möter Lars Berge.
Jag har ju då fått tag på en författare och journalist som är gäst i det här avsnittet av podden Elin möter, nämligen Lars Berge. Välkommen till podden, Lars.
Tack, kul att vara med.
Du, vill du ha någon mer titel än författare och journalist?
Helt perfekt, det är så jag identifierar mig själv.
Ja, hur står det till med dig idag?
Det är bra, det är bra. Jag har bestämt att jag ska sluta snusa. Och det går ganska bra. Alltså jag hatar ju folk som liksom har som identitet att sluta med grejer. Men jag kände att jag var tvungen. För att jag har snusat i många år och så fick jag så här små ryckningar i ena ögat. Och så tänkte jag att googlade och så var det som att någonstans stod det kan bero på nikotin. Och då blev jag ju såklart så här: shit, kommer det här försvinna om jag slutar snusa? Och så nu har jag hållit upp i snart en vecka. Jag bara drog så här cold turkey. Det går rätt bra ändå. Tyvärr har de där ryckningarna inte riktigt försvunnit. Så jag, det kanske blir att det inte hade något med det att göra. Men vi får se. Så,
men du, har du några abstinensbesvär eller?
På det här sättet att när man till exempel nu, det var därför jag sa det, i alla andra vanliga fall, då hade jag nu stoppat in en snus och tyckte att det här var oerhört mysigt. Så varenda gång det blir en sån situation där jag vanligtvis brukar snusa typ efter maten, när jag kollar på tv, då börjar jag som så här famla efter snusdosan. Samtidigt tycker jag att det är nästan det här jävla letandet efter snusdosan, det är det som jag ser fram mest mot att slippa. Så jävla värdelöst att hela tiden tappa bort den och liksom gå runt och vara frustrerad. Så det jag ska klara det här och så ska jag aldrig mer leta efter min snusdosa.
Okej, spännande. Du, var befinner du dig någonstans då? Jag ser något kontor i bakgrunden, va?
Yes, jag är på Skeppsholmen i Stockholm, där jag hyr ett litet rum där jag sitter och skriver.
Jag förstår. Du var ju källan till en av mina största poddupplevelser i fjol. Bästa poddupplevelser. Som jag också har tipsat om i podden Elin möter tidigare. Jag har också tipsat och pratat om den här poddserien med min mamma och med min frisör och en hel del andra personer. Den gjorde stort intryck på mig. Medicinmannen. Och den gjorde du ihop. Ja, den gjorde du ihop med Banda och Svenska Dagbladet. Då handlade det om en sekt, får man väl kalla det, en grupp människor som följde en ledare för att leva ute i naturen och att leva på det som naturen ger. Och sen så blir det väl värre och värre, kan man säga, utan att spoila någonting av Medicinmannen för de som inte har hört den serien.
Precis, det var en bra sammanfattning. Man kanske ska tillägga att de var klädda som amerikansk urbefolkning och levde som man föreställer sig att amerikansk urbefolkning gör, eller åtminstone gör på film. i skogen i såna konformade tält med skogen som skafferi.
Ja. Nu är du aktuell med en ny poddserie, Simma med delfiner. Och den har inte släppts än, så att jag har inte hört den än. Jag är väldigt nyfiken. Vad kan du berätta om den serien?
Den handlar om delfinerna på Kolmården. Och jag skrev en bok för några år sedan som heter Vargattacken, som handlar om en hemsk händelse som ägde rum på Kolmården, där en djurvårdare blev dödad av vargarna. Så att jag har ju min historia med Kolmården, och jag har ju varit där en del, och jag har ju framförallt läst otroligt mycket om Kolmården och djurparker. Och jag har ju också besökt Kolmården som liten, som alla i det här landet har gjort. Jag har varit där med min familj, och det var som att det här med delfinerna är speciellt, tror jag alla tycker som är där. Och jag, som är så intresserad av djurparker, tycker att det är ännu mer fascinerande, eftersom att man använder delfinerna för att berätta en historia. De deltar ju liksom i någon sorts jättepåkostad musikalföreställning som handlar om att vi måste rädda planeten. Och det där satte igång många tankar hos mig om delfiner, om att de är liksom medverkande i den här scenföreställningen, helt enkelt. Och det gör ju att de skiljer sig från alla andra djur där, för de har ju sina hägn och sina burar där de lever, men de agerar ju inte. Men delfinerna, de är ju instängda i delfinariet, och flera gånger per dag så medverkar de i den här berättelsen för människor. Jag tycker att det är fascinerande att tänka på. De ska ju vara så intelligenta. Och jag menar, hur känns det för dem att leva det livet liksom? Så det var så jag har länge tänkt att jag skulle vilja göra något särskilt om delfinerna. Och det som fick mig att sätta igång var att det var en person som skickade en inventarielista från delfinariet till mig. Och den hade ju då läckt inifrån Kolmården, och den här personen tyckte att, ja, men du som har skrivit Vargattacken, du borde verkligen kolla närmare på delfinerna, för att det är liksom något som på, eller det finns en oberättad historia där. Och när man kollar på den där inventarielistan så inser man ju snabbt att historien är att väldigt många delfiner har dött i Kolmårdens delfinarium. Alltså väldigt många, så att man reagerar på det och undrar, okej, vad är det som har hänt? Varför dör de? Så det är det som... Varför dör delfinerna på Kolmården? Och vad är vi människors förhållande till det vilda och till särskilt delfinerna? Vad är det? Det är liksom storyn i den här serien.
Ja, jag känner ju väldigt väl igen det här med att man besökte Kolmården och delfinariet som barn. Jag var där på semester med mina föräldrar, tror jag, någon tältsemester. Jag minns ju Flipp också. Det var väl det han hette, den här kändisdelfinen, i min barndom i alla fall.
Det stämmer. Han har ju såklart en särskild roll i min serie. Storstjärnan, den stora stjärnan Flipp, som kunde göra de högsta hoppen och flest volter. Han och en annan delfin som heter Vicky, kommer ihåg henne? Hon var liksom den kvinnliga motsvarigheten, den stora hondelfinen, den stora stjärnan liksom. Så de två spelar en särskild roll i den här serien, det gör de. Det är väl, jag kan ju säga utan att spoila för mycket, eller det kanske jag gör nu, jag får vara försiktig. Men Vicky, hon liksom försvinner på ett konstigt sätt. Ingen kan berätta vart hon tar vägen, och det försöker jag också luska fram. Vad är det som har hänt egentligen med henne? Och det leder mig ner i ett kaninhål. Men lyssna gärna på Simma med delfiner så får ni veta mer.
Ja, precis. Och den kan man...
Ja, precis.
Ja, precis. Den kan man höra på Spotify.
Precis. Exklusivt för Spotify Docs heter
det. Ja. Spännande. Den ska jag absolut lyssna på. Det här intresserar ju mig väldigt mycket också, känner jag. Precis som medicinmannen gjorde. Men du har ju då... Alltså man tänker berättelsen om medicinmannen och den här idén om att leva som urfolk, som amerikanskt urfolk och ursprungligt på något sätt. Vi hör nu dig prata om delfiner som deltar i en föreställning. Delfiner som liksom är infångade och förda till Kolmården i det här fallet. Du har skrivit böcker som till exempel Vargattacken, som handlar om ett dödsfall då i det här varghängnet. Du har skrivit om Monstervågen, som är män som ger sig ut till havs och en del återvänder, andra inte, och som söker kanske äventyret och någonting större bortom den trygga vardagen och sådär. Alltså, hur väljer du ut de här berättelserna som du berättar?
Men det är en bra fråga. Det är liksom, när jag ser tillbaka på de här, alltså jag jobbar ju kanske aktivt med typ två stora projekt som ska bli en bok eller en podd, men under tiden så kanske jag tänker på 10-12 andra stories, och det kan jag ha gjort eller gör i flera år. Och då när det dyker upp någon liten information om den här storyn som jag har någonstans långt bak i hjärnan, då noterar jag det, lägger in i min mapp. Så att så här, de historierna växer liksom undan för undan, och till slut så kommer man till en punkt där man måste bestämma sig, bara, är jag redo att skjuta ut båten och ro över havet? För att det är ju så det känns när man gör en bok eller en podd. Det är ett jättestort projekt, så att jag måste verkligen veta att jag är redo. Är jag så investerad i det här att jag kan ro det här i land? Alltså, det blir alltid en sån så här do or die känsla. Men det som från början fångar min uppmärksamhet är ofta, det kan vara liksom en sån här tidningsnotis, något jag hittar på Flashback, i Monstervågen, ett fotografi, och att den här, ja, men för att använda fotografiet då som exempel, att det finns liksom en story påkopplad på det här, men att den storyn inte håller ihop. Att jag upplever att det finns något mycket större och något mycket mer än det jag har fått berättat för mig. Och att jag verkligen känner att jag vill undersöka vad den här stora historien bakom den här händelsen är. I fallet Vargattacken var det att jag körde bil och jag hörde på radio, du vet. Vi körde långt, vi körde genom landet. Och varje timme kommer det nyhetsuppdateringar från Ekot. Det var så jag började höra, okej, det har hänt en olycka på Kolmården. Vad är det som har hänt? Och vid något tillfälle så intervjuades den zoologiska chefen, och så sa han de här orden, att han var ju helt förkrossad. Man hörde på hans röst hur otroligt chockad han var över det som hade hänt, givetvis. Men att han sa också en konstig grej som var, det här kommer att skada vargens varumärke. Och det liksom satte igång någonting i min hjärna. Vad då vargens? Vad menar han? Att varumärke, det är sånt man har till så här flingor och gympadojer som bygger på att du som konsument ska få en angenäm upplevelse av att konsumera den här produkten. Så att det ledde mig liksom in i den här historien om just det. Hur en djurart eller hur naturen blir liksom en upplevelse. Och vad man... För jag tänker så här, det är det som är så spännande med naturen och det vilda för mig. Det är liksom det att det vi människor berättar om naturen, berättar vi egentligen om oss själva. Så det Kolmården berättar om vargar, tänker jag egentligen handlar om oss. Så därför tycker jag att det är så tacksamt att titta närmare på, ja, men djurparker, så här naturfilm, eller alla så här stora stories som finns om olika grejer i samhället. För ofta är inte de berättelserna de är inte som vi har fått lära oss, utan det finns ofta liksom någon knäpp twist på dem, eller något som säger mycket mer om oss på något vis liksom, som berättar om Sverige.
Och jag tänker också det här med djur, liksom, att när jag hör dig berätta nu att, ja, men vargen då, den är på ett sätt liksom förpackad. Om den är för att visas upp i ett hägn, så är det en slags upplevelse som du betalar entréavgift för att komma in i och få se och allt det här och uppleva. Och så är det, jag menar, vargfrågan i det vilda är ju stor och infekterad på många håll i Sverige med olika, ja, ideologier kan man väl nästan säga, som odlas på olika fronter. Och sen så tar man, om man backar tillbaka till delfiner, så var det i alla fall berättelsen för oss som barn då, som besökte Kolmården, och det här var ju de här intelligenta delfinerna, och också det här som jag vet som vuxen inte stämmer, men att man uppfattade det som de leende delfinerna, att de har liksom ett ansiktsuttryck som man uppfattar som ett leende på något sätt, och att de var glada och att de var stolta över att de kunde göra de här tricken eller vad det nu var. Att det är liksom också det här att vi skriver över våra egna känslor och förväntningar och så på djuren och på deras ansikten också.
Ja, men verkligen så är det ju. Men en delfin, den ler ju även när den är död, så att säga. Det är ju så de ser ut. Men just i fallet delfinerna tycker jag att det finns en väldigt fascinerande bakgrundshistoria som gör dem liksom till det verkliga postmoderna djuret. För jag var ju såklart nyfiken på det där du berättade. Varifrån kommer den där idén om delfinerna, att de ska vara så intelligenta och uppskatta och uppträda för oss människor? Och det visar sig ju då att den i princip helt bygger på en mans verk. Och det är den här mannen som heter Rico Barry. Han fångade ju in delfiner åt delfin-tv-serien Flipper, som visades i Sverige på 60-talet. Och det, Flipper, blev ju jättestor i världen. Alltså det var en monumental succé. Och det var nog till stor del därför man byggde delfinariet på Kolmården. Just på grund av att så många tittare uppskattade Flipper på SVT. Och det är därifrån hela den delfinindustrin egentligen kommer. Sen har Rico Barry, som startade alltihop, han har ju liksom gått över till andra sidan och är världens kändaste delfinaktivist idag, 80 år gammal, liksom åker runt och protesterar och jobbar med att liksom återanpassa delfiner till havet. Så hans livsöde är ju så att säga också berättelsen om de tama delfinerna. Och innan jag gjorde det, jag hade ingen aning, jag tänkte att det här är väl vetenskap och så, men ofta är det ju rätt så banala saker som såna stora grejer grundar sig i, och vilket jag själv har upptäckt, och om jag ska vara ärlig, TV:n har ofta liksom en väldigt stor del i varför det blir som det blir. Jag har liksom fått rannsaka mig själv. Jag har som sett mig själv bara, jag är väl en naturintresserad person, och jag gick ju i vad heter det, skogsmulle som barn och sådär. Men ska jag vara riktigt ärlig, mina största naturupplevelser är ju ändå naturfilmer på TV. Jag älskade det som barn. Och det är ju därifrån jag har fått mycket av, det är därifrån jag har fått alltså idén om naturen. Det är ju liksom inte att jag har varit där själv, det har jag ju såklart också varit, men det är ju böcker jag har läst, det är tv-program och filmer jag har tittat på. Därifrån har jag fått min idé om naturen egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig. Och jag tror att det gäller rätt många. Och då tycker jag att det blir ytterligare intressant att titta närmare på de här djuren då i djurparkerna som ska liksom gestalta den här idén om naturen för oss som publik. För som du säger, vargfrågan, det är ju en helt annan grej i Jämtland än vad det är i Stockholm till exempel. Men det är ju till stor del Stockholmspubliken som sätter sig i sina bilar och åker till Kolmården för att få den där förpackade upplevelsen som är innan olyckan, eller olyckan var det ju inte, innan det skedde, var en väldigt positiv och spännande upplevelse för många människor. Och det där tycker jag är väldigt spännande, hur vi som samhälle bygger de här berättelserna, oavsett om det handlar om natur, politik, kultur, tycker jag väldigt mycket. Det är väldigt spännande att vara där och pilla i bakgrunden till vad var det från kommer de här idéerna egentligen, och vad betyder det liksom?
För det var ju något som fascinerade mig med medicinmannen också. Jag letade reda på, nu visar jag dig på skärmen, på den här boken i morse. Jag har alltså boken inte bara filmen, men Dansar med vargar, boken. Jag tror att boken bygger på filmmanuset. Det är skrivet i den ordningen.
Jaha, så först film, sen bok.
Ja, och jag kan säga, jag tittade lite grann i den här i morse innan jag ringde upp dig, och jag kan säga att det är ju inget litterärt mästerverk, den där boken. Men den är alltså skriven utifrån manuset. För att i Medicinmannen så spelar ju också den här berättelsen och liksom mytologin eller den uppfattning vi har, det vi tycker att vi känner till om amerikanska urfolk och deras livsstil och historia och sådär, det spelar ju också in där i den här rörelsen eller sekten som uppstår, det här sökandet efter någonting bortom den svenska vardagen och det som ska vara mer äkta och det som ska betyda något på riktigt, det som ska vara ute i naturen, i skogen, och det som ska vara en slags samhörighet med varandra, de andra som ansluter, och en samhörighet med landskapet och naturen på något sätt. Jag vet att det är, man blir ju väldigt berörd av, det är ju en kvinna som medverkar i Medicinmannen som berättar just om sin egen resa, hur hon säger upp sig från jobbet och liksom väljer att gå all in på den här livsstilen på något sätt. Och jag kan ju känna själv, jag menar, jag var 11 år tror jag när filmen Dansar med vargar kom ut. Det kanske var bra att jag inte var äldre, höll jag på att säga, för då kanske jag också hade anslutit till något sånt här. Eller jag liksom kan känna i mig själv det här att den, för den filmen grep tag i oss så väldigt många, unga som gamla, och man fascinerades av den, ja, den berättelsen och den livsstilen och den andra berättelsen på något sätt också, tänker jag, på något sätt som inte hade berättats i västernfilm, eller liksom, det var ju någonting annat också som man uppfattade som äkta och som, ja, som större på något sätt än sin egen tråkiga vardag, antar jag också.
Ja, men visst är det så. Och sektledaren som går under namnet Man, jag tror att hans kanske främsta kvalitet var att han var en helt fenomenal PR-person. Alltså han hade en otrolig känsla för vad som rörde sig i samtiden, och en jättestark förmåga att kunna berätta om livet och världen för människor så att det låter meningsfullt. Och jag är övertygad, det är ingen slump att samtidigt som han kommer till Sverige första gången så går Dansa med vargar upp på svenska biografer. Och den hade ju redan varit en enorm succé. Den fick ju Oscar det året också. Och jag tror att han utnyttjade, han förstod hur starkt genomslaget för den där filmen var i samhället. Inte bara, såklart, det berodde ju inte bara på Dansa med vargar, men han visste att spinna utifrån den berättelsen och skapa sin egen variant av den som berörde folk. Han verkar ha varit en otrolig storyteller, alltså magnetisk sådär. Så att jag tror att det där hänger ihop. De som har liksom förmågan att uppfatta i samtiden vad det är som liksom rör sig strax under ytan och sen leverera det i en aptitlig förpackning, de människorna får makt, och han var en av dem.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Men jag tänker, finns det någonting, för du berättade om det här med naturfilm och natur i tv och att du har kanske dina starkaste naturupplevelser därifrån. Det tror jag inte att du är ensam om.
Det låter banalt, men jag bara lägger ut det som det är.
Det är bra att vara ärlig.
Arne Weise har större betydelse för mina naturupplevelser än någon ovanlig fågel. Sådär. Så det tycker jag, så är det.
Ja, men finns det något mer hos dig på något sätt som gör att du dras till just de här berättelserna i din bakgrund eller uppväxt, i din personlighet, tror du? För att det finns ju någonting, det finns ju gemensamma teman utöver det här med natur och djur och det här, så tänker jag också att det är det här med vad som finns på ytan och hur saker är förpackade och inrutade och allt vad det är, och så finns det sökandet efter någonting som skulle kunna vara mer äkta eller som har en större mening, ger livet mening kanske på något sätt någonstans längre bort, om det är i skogen eller till havs eller liksom någon annanstans tillsammans med delfiner eller vad det kan vara. Är det något hos dig, tror du, som gör att just du dras till de här historierna?
Ja, men det är säkert som John Didion sa, att man skriver eller man berättar historier för att förstå sig själv. Det är ändå rätt övertygad om att det också gäller mig, att det handlar om men liksom något famlande efter ordning i tillvaron, sådär, liksom ett försök att förstå samtiden. Sen, jag menar, egentligen handlar ju Monstervågen, den boken handlar ju om en sån historia, alltså en sån, som jag tror alla människor har, någon sån här från barndomen, någon berättelse som har satt djupa spår hos dig. Och jag hade en sån berättelse som min morfar var en otrolig historieberättare. Han är ju från Västerbotten, men han drog därifrån tidigt, militär och sen polis. Jag vet inte, du känner, alltså poliserna är ju de bästa storytellerna, tycker jag. Alltså, de flesta poliser jag träffat, de är otroliga historieberättare, och han var verkligen en gammal så här kriminalkommissarie med en otrolig förmåga att berätta historier som han, vi träffades inte så ofta för vi bodde i olika städer, men när vi såg så trollband han mig med sina berättelser från så här, Gävle på 50-talet, raggarkravallerna, alltså du vet, olika mord han hade varit med och löst, och jag tyckte det var så fruktansvärt spännande att höra på. Man hade en berättelse om sin pappa som var sjöman, och det är den berättelsen som jag i vuxen ålder försöker liksom gå till botten med. Apropå det där fotografiet jag nämnde i början, det hänger i hans barndomshem, hänger det på väggen, och det är liksom bara en bild på en båt, så man kan inte riktigt säga om det är ett foto eller om det är en tavla, du vet, det är så här. Historien han berättade om det var att hans far jobbade ombord på den där båten, och han blev spolad över bord någonstans på södra halvklotet, och sen blev han spolad ombord igen med nästa våg, och det räddade hans liv. Och för mig blev det där liksom något existentiellt, att så här, ja, men om han hade drunknat som så många andra gjorde, hade jag inte funnits liksom. Så jag la något, jag var säkert 2 år på att bara ta reda på, bara, kan det där verkligen ha hänt? Så att jag som letar gamla arkiv, jag spårar upp att det här fartyget, det hade funnits på riktigt. Och det hade försvunnit spårlöst också, vilket var väldigt spännande. Men då hade han klivit av. Och sen jag hittar hans namn på gamla besättningslistor, så han var med. Och jag hittar även en bekant till sjökaptenen ombord, en 95-årig gammal marinkårssoldat från Australien, som också var ombord på den här. Eller han var inte ombord på den här båten såklart, utan han var gammal vän till sjökaptenen, som blev väldigt gammal, en norrman. Och han hade hört den här historien berättad för sig. Så att för mig blev det liksom så här, shit, det här, jag var ju övertygad, det är bara morfar som bara, du vet, skarvar och du vet, som man håller på. Men så vet jag, det kanske har hänt. Det var någonting, för alltså det var något djupt psykologiskt liksom, att få grotta ner sig i sin egen. Tänker jag kan rekommendera andra att göra det. Nu blev det en bok så där för mig, men det är riktigt spännande. Ta någon jävla gammal skröna du har hört som barn och kolla upp den. Det kan bara föra dig till helt oväntade platser.
Ja, alltså det finns ju, jag har ju till exempel då släktingar som emigrerade till Amerika, USA, som många svenskar har, men mina släktingar kom ju tillbaka under den ekonomiska depressionen. Och där finns det ju massor. Några blev kvar, några kom tillbaka. Och de som kom tillbaka är ju då till exempel min farfars föräldrar. Och där finns det ju många såna där trådar i gamla fotoalbum och sånt som jag har. Liksom det här med att ja, men de här blev kvar och de här flyttade till Kanada. Och så har jag fått något fotografi av någon som hade släktforskat och spårat de här, och det visar sig att en av de här männen i Kanada till exempel då är helt identisk till utseendet med min farfar, och numera som min pappa ser ut också. Så att man ser ju där då liksom i flera led hur de här har rört sig och haft kontakt brevledes ett tag och sen tappat kontakten, och så ser man hela tiden ändå hur näsor och öron och sånt slår igenom genetiskt i led på led.
Är inte det otroligt kul? Men du, jag måste bara fråga dig, för det var som en grej jag upplevde när jag gjorde det där. Hur reagerade du då när du så att säga får ett sånt, jag tänkte man sitter bara helt själv, ingen har en aning om vad man håller på med, men du får ett genombrott i din utredning. Jag minns att jag hade stora problem. Alltså jag bara satt och jublade inombords, det här är helt sjukt, bara, kolla det var som jag trodde. Men så ska jag som berätta det, alltså till och med försöka berätta för mina barn eller min sambo, och de bara, jaha, ja okej. Alltså det är bara jag som tycker att det här är en otrolig grej.
Men det är ju gisslet med att vara berättare, särskilt när det inte är färdigt än, tycker jag. För så är det ju för mig när jag skriver fiktion också. Jag kan ju liksom göra genombrott även i fiktionen, om du förstår vad jag menar, och plötsligen komma på att ja, men det är ju därför, det är ju så här det hänger ihop, eller det är ju därför hon måste ta tåget dit och så.
Mm-hmm.
Och i och med att en fiktiv värld, och jag menar det jag skriver på nu har jag hållit på med i flera år, och det är ju i princip bara jag som känner till den här världen, då kan man inte berätta det för någon, för att det är helt betydelselöst för alla andra när jag har kommit på någonting. Så att man blir ju väldigt, på det sättet är ju berättaryrket väldigt ensamt ofta. Inte bara det här att man sitter ensam och kanske jobbar ensam, men det här att man i ett visst läge i alla fall inte har någon att dela de här genombrotten eller upptäckterna med hela tiden.
Ja, men det är verkligen sant, och det var också det som gjorde det så himla kul att göra Medicinmannen, alltså podden, för mig. För att då var jag ju inte ensam, utan då var det jag och Adam Svanell och Hugo Lavette på bandet Adam är på svenskan. Och då var det som en typ av skrivande där man ändå delade de här genombrotten med varann. Och det var väldigt kul, måste jag säga ändå. En liten ovanlig känsla, för jag, annars är det ju där som du beskriver det, ju det vanliga för mig, att man bara sitter i något arkiv och letar och så hittar man något och så bara ja, och så bara kollar man sig omkring, bara folk kollar så irriterat på att man bara, nej, det är lugnt, okej, förlåt typ, men jag hittar grejer här typ.
Men du, nu då när Simma med delfiner är klar och den släpps, mm-hmm, så vi kan höra den på Spotify, vad ska du sätta tänderna i nu, kan du avslöja alltså det?
Jag har ju, nej det kan jag faktiskt inte, men jag har ju den där arkivlådan jag berättade om, där jag har mina olika pågående projekt som är, alltså de flesta är ju verkligen okokta, men jag brukar göra så här, fan det är en jävla lyx, jag brukar unna mig typ en eller två gånger per år, ofta när jag kommer hem från semester på sommaren, då bara drar jag till biblioteket, alltså i Kungliga biblioteket här i Stockholm, och så sitter jag bara där en hel dag och bara letar lite på random efter sjuka historier i deras dagstidningsarkiv och deras mediearkiv. Jag har ofta så här, jag har typ så här fem olika, vad här ska jag kolla upp mer. Det är så jävla kul, alltså det är typ det bästa jag vet, och bara, du vet, innan man har börjat, när man bara sitter och letar så här, Så det gjorde jag i somras. Så att det kommer att kanske hända någonting med någon av dem. Och sen har jag ett projekt som jag har, ett journalistiskt projekt som jag gör med en kompis som vi har hållit på med flera år, som är monstruöst. Och det känner jag att jag måste bli klar med. Och det handlar om bankvärlden. Så att det är en helt ny. Det är det som jag har tagit som tid. Jag känner mig bekväm med så här, djur och natur och sånt där. Men det är som en helt ny värld att sätta sig in i. Men det är också spännande på ungefär samma sätt. Alltså det är en värld med sina normer och värderingar. Och den är också fylld av galningar som gör fattar konstiga beslut och drabbas av hybris. Och ja... orsakar större eller mindre skeppsbrott liksom, kan man säga. Så jag ska göra ett försök att sy ihop den berättelsen nu i vinter, eller höst och vinter. Jag hoppas att det går bra, vi får se.
Då har vi massor att se fram emot. Du, vi ska snart släppa iväg dig, eller jag tänker att ditt kontor kommer att fyllas av folk där som kommer att ramla in kanske förr eller senare.
Exakt.
Men du, vi har ju två fasta punkter i podden som är viktiga att vi frågar gäster om. Till att börja med, stundens soundtrack. Har du någon låt som du vill lyfta som stundens soundtrack?
Jag har låten, alltså jag vet inte hur du gör, men jag brukar alltid ha typ en låt som är ett soundtrack till ett projekt. Som gör att man liksom kommer i stämning, och så bara rullar den om och om igen i mina hörlurar. Och till Simma med delfiner så är det en låt av Christian Gabel som heter Casio min Casio. En väldigt så här 90-talsdoftande elektronikadänga som jag också använder som signaturmelodi i podden. Men jag blev så himla förtjust i den låten, så jag var tvungen att höra av mig den och fråga bara, fan, kan vi inte få ha den här i för det här är exakt den känslan jag vill förmedla. Alltså lite så här ambient 90-tal, flummigt, liksom den gamla känslan. Och den har den där låten. Jag tycker att den är helt briljant.
Fantastiskt. Jag vet inte alls hur den låter, så jag måste kolla upp det efter att vi har avslutat här alldeles strax. Men vi har ju fiktiva fikat också. Vi vill ju också höra vad du vill, vem du vill bjuda på fiktiva fikat, vad ni ska prata om, kanske vad ni ska äta och dricka också.
Oj, alltså jag vet ju definitivt vem jag skulle vilja fika fiktivt med, och det är ju med John C. Lilly. Mannen som populariserade delfinen, alltså gjorde popvetenskap av delfinen. En riktigt, riktigt skum snubbe alltså. Han hade delfiner i... Han byggde liksom ett hus på en karibisk ö som han fyllde med vatten, och där hade han delfiner liksom inne. Jag vet inte hur mycket han var där, men han höll på att forska på delfiner på ganska vidriga sätt ändå. Mycket leda ner olika ledningar i deras hjärnor och sådär. Det pågick väldigt suspekta grejer, då kan jag avslöja, rent sexuellt med de här delfinerna i det där huset. Ja, men han spårade liksom den här mannen. Han började experimentera med droger. Det var han som också uppfann du vet, den här tanken som man ska flyta i, en mörk tank med saltvatten. Ska man bara ligga där och få feeling. Så han började ju göra det, och det var ju som ett sätt för honom att komma i liksom någon slags telepatisk kontakt med delfinerna. Och för att göra, liksom underlätta den kontakten ytterligare, började han experimentera väldigt mycket med LSD. Det var ju på 60-talet. Så han gick från att vara en sån vetenskapsman i vit rock som jobbade åt NASA till att bli liksom en full-blown hippie, liksom med så här Davy Crockett-mössa och långt skägg, och totalt liksom out there. Idag är han ju lite som en kultfigur så där, att han hyllas för att han verkligen var en upptäcktsresande i sinnet så att säga. Men han hade väldigt, väldigt ändå spännande idéer om vårt medvetande. Så han Han skulle jag bjuda på fika. Och vi skulle väl då få fika på LSD, gissar jag, i en sån där i en sån där tank för att komma i stämning.
LSD, men inget snus, Lars.
Nej, nej, nej. Ingen mer snus. Jävla drog för lättviktare alltså. Vi behöver tyngre grejer.
Ja, men stort, stort tack Lars för att du var med i podden Elin möter.
Tack snälla, det var superkul att vara med.
Lars äldrebok, Monstervågen, ska min pappa definitivt få i julklapp, och då kan jag ju läsa den också. Och sen så tänkte jag på ett tidigare poddavsnitt, för när du mötte Frida Skybeck så pratade ni om att härma dialekter. Ingen av er började prata skånska eller härma varandra vad jag kunde märka, men jag, när jag satt och redigerade avsnittet med Lars, då började jag nästan prata västerbottniska, för jag pluggade ju Umeå en massa år och Lars har ju en sån där fantastisk Umeå-dialekt. Men jag ska inte prata så nu, jag pratar som jag gör vanligtvis. Men
du har lite fallenhet för den dialekten annars.
Ja, något så jävulskt va? Aj då, fan. Lars, båda poddar tipsar du om i det här avsnittet, eller
ja,
hur?
Ja, precis. Alltså för de som har missat Medicinmannen, den är ju en prisbelönt podd vid det här laget, så tycker jag absolut att man ska lyssna på den. Det handlar ju då om de här som ska leva som urfolk, typ, och leva på naturen i skogen där allting går mer och mer fel för varje dygn som går, kan man säga. Så den vill jag tipsa om. Och sen Simma med delfiner. När jag pratade med Lars, då hade jag inte hört den, för då hade den inte släppts. Nu har jag hört första delen och är redan gripen och har drabbats av akut delfinångest, kan man säga. Djur ångest.
För du har ju varit och sett de där delfinerna på Kolmården, eller hur?
Jag har ju det. Jag tillhör ju precis som då Lars och ja, alla andra barn i Sverige under den här epoken, känns det som, har ju släpats till Kolmården av mina föräldrar som barn. Och då besökte vi delfinariet och då har jag ju sett då också Flipp, stora kändisdelfinen. Jag har inte så jättemycket minnen därifrån i övrigt. Jag vet bara att mina föräldrar kämpade på med tältsemester väldigt många år. Så att jag har sovit i många blöta tält runt om i Sverige på olika såna här semestrar. Så vi tältade säkert i Kolmården också.
Ja, och jag har ju aldrig varit på Kolmården därför att eftersom jag har en mamma från Jämtland och en pappa från Öland, så har ju jag semestrat, mina somrar har ju varit alltid mellan vägen där. Och vi stannade också på Kolmården, säg att jag var 3 eller 4. Men jag var mer fascinerad av att springa i hotellkorridorerna än det där själva delfinariet och djuren. Så jag tror att vi bara sov på det där hotellet, jag sprang i korridorerna, vi åkte vidare till farmor på Öland.
Ja. Oh.
Och det kanske var lika bra, känner jag nu.
Ja, jag får ju som sagt, jag mår ju dåligt över Flipp och övriga delfiners öde.
Mm. Men du, jag lägger också till James Acasters podd Off Menu, som han gör med en annan komikerkollega, Ed Gamble, till det här avsnittet Smoffa.
Mm, absolut, jag lyssnar jättemycket på den podden. Jag är inte så matintresserad, men när jag lyssnar på den, för den bygger ju på att de nominerar sina drömmåltider och sin drömrestaurang, gästerna, ihop med James och Ed. Då blir jag alltid, dels blir jag väldigt hungrig, ja, och sen blir jag liksom mer matintresserad på något sätt. Jag som inte är det annars känner ändå att så, ja, men det vore kul att testa, eller det här vore kul att laga eller så någon
men
gång.
Det blir ju liksom så där att prata om maten gör ju att de pratar om massor av andra saker.
Visst, och det är ju många av gästerna i podden som de har, som just har det här, alltså en specifik cheesecake som jag åt en gång när jag hade varit i djungeln och inte ätit någonting på 14 dagar annat än insekter, och sen åt jag den och sen spydde jag ett dygn. Men det var den cheesecaken, ja, liksom. Det. Eller så här, det finns en berättelse till varje måltid i podden Off Menu.
Rekommenderas. Men du, vi har några timmar kvar i Stockholm. Jag skulle vilja besöka en leksaksaffär. kanske köpa nya solglasögon. Har du något mer du vill göra?
Men varför ska du köpa nya solglasögon? Du har ju jättefina Ray-Bans på dig där.
Ja, men jag känner att jag skulle behöva ett par till.
Ha, okay. Ja, jag lägger mig inte i det. Jag bara undrar varför.
Ja, du tycker jag ska sporta de här?
Ja, jag satt just och beundrade dem. Det ser väldigt cool ut i de där.
Kanske inte uppfyller det lite. Men leksaksaffär i alla fall. Då. Har du något du vill göra?
Nej. Jag vill snart återvända. Så mycket kan vi säga.
Då säger jag tack som lyssnade. Missa inte Lars Berges poddar och vi hörs snart igen.
Och jag utdelar väl salta kyssar den här gången då. Ja. Härifrån, där vi ser vattnet.
Just det, nu passerar faktiskt Vaxholmsbåten till Sandhamn. Har du varit på Sandhamn?
Nej, har jag ju sagt.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.